Du lyssnar på en podcast från Philadelphia kyrkan Örebro. Om du har några frågor eller om du vill veta mer om oss så hittar du våra kontaktuppgifter på vår hemsida philadelphiaorebro.se. Välkommen till minipodcastserien Vandra med ordet. Jag heter Ellen Hemström och är pastor och föreståndare i Philadelphia kyrkan Örebro. Vi kallar den här podcasten för att vandra med ordet för att vi tänker att du ska kunna lyssna på den när du är ute och går. Det kristna livet kan beskrivas som en vandring, en resa där vi rör oss i riktning mot Jesus Kristus. Och Bibeln, den är avgörande för att vi ska navigera rätt på den resan. Att lyssna på undervisning och att promenera samtidigt kan därför också få bli ett uttryck för att låta bibelordet få bli just till vägledning och vägvisning i din fortsatta vandring. Idag kommer vi få lyssna till Maria Karlsson som ska undervisa för oss på temat diakoni. Nu kör vi igång.
Hej, jag heter Maria Karlsson och jag jobbar på Akademi för ledarskap och teologi. För många år sedan så var jag ute i mission i Kina och då var Filla en av mina underhållsförsamlingar. Så en del av er kanske har känt mig sedan dess. Numera så är jag gift med Johan och vi har två barn och har bott 10 år i Vivalla. Men är sedan ett år tillbaka i en liten ort som heter Godegård ute i Östergötland. Men det är inte det jag ska fördjupa mig i idag, utan jag tänkte säga något om diakoni. Vad är diakoni? Vad är vår utmaning som församling? Vad tänker du på när du hör ordet diakoni? Eller låt mig formulera om frågan. Det kanske snarare är vem tänker du på när du hör ordet diakoni? För åtminstone för mig så framträder människor på näthinnan. Jag ser Irma Jansson inne i fängelsekyrkan på Kumla som lyssnar och samtalar med de intagna. Jag ser Bengt Sjöberg som outtröttligt kämpar för asylsökandes rätt att få stanna i Sverige. Eller Leif i församlingen där jag växte upp, han som troget besöker de gamla inne på ålderdomshemmet. Jag tänker på Frälsningsarméns soppkök och damerna som troget serverar mat och kaffe vecka efter vecka till hemlösa och andra som livet har farit lite hårt fram med. Men jag tänker också på Sven ute i Godegård som när han levde ringde upp alla församlingsmedlemmar på deras födelsedagar som en påminnelse om att de inte var glömda utan fanns med i hans dagliga böner. Och jag tänker på min mamma som aldrig valde att göra någon karriär utan istället har haft ett öppet hem där kaffet ständigt är på och fikabrödet redo och det finns tid att prata av sig, till och med i timmar, om sånt som tynger. Inte minst för de där personerna som andra tenderar att inte orka med. Det är ingen slump att jag tänker på människor när jag tänker på diakoni. För i diakonin så står relationer i centrum. Diakoni är centralt när vi vill nå ut med evangelium. Om en kyrka skulle sakna diakonala uttryck, då bör man nog fråga sig om det verkligen är en kyrka. Och jag skulle vilja starta i några bibelord. Det första är från Jesaja 60, vers 17 och 18. Där står det att freden ska vara din överhet, rättfärdigheten din fogde. Man ska inte längre se våld i ditt land, förtryck och förödelse inom dina gränser. Dina murar ska du kalla räddning, dina portar lovsång. Och det här är en text som ingår i Jesajas slutkapitel. Det finns flera kapitel i slutet av Jesaja där han målar upp det eskatologiska hoppet. Den framtid som väntar oss när Gud har ställt allt till rätta. Och vi som lever efter Jesu död och uppståndelse, vi kopplar ihop det här också med Guds riket och Jesu återkomst. Den dag när allting i skapelsen kommer vara i harmoni och både djur och människor kommer leva i fred med varandra och skåda Guds ansikte. Och den framtiden, den tycks så långt ifrån den vardag som finns utanför våra dörrar. Just nu är det lätt att fullständigt tappa modet så snart man slår på radion eller lyssnar på en nyhetssändning. Utmaningarna är gigantiska och behoven tycks oändliga, både globalt och i vårt eget land. Men det här hoppet som Jesaja målar upp, Det är inte ett hopp som är passivt eller bara väntar i framtiden när Jesus kommer tillbaka. Utan det är ett hopp som bryter fram redan i nuet och som inbjuder oss att samarbeta med Gud i väntan på att det här eskatologiska hoppet ska uppfyllas fullt ut. Du och jag kan få vara hopp i en mörk och hård värld, och diakoni är en gestaltning av just detta. I Lukas 4 så hittar vi det som brukar kallas för Jesu programförklaring. Där står det: han reste sig för att läsa och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han ett ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda och förkunna ett nådens år från Herren. Såväl texten i Jesaja som i Lukas 4 fångar upp en hel del vad diakoni handlar om. Och det här lilla ordet diakoni, det kommer ju från grekiskan. Och det är egentligen både substantivet diakonos och verbet diakoneo som är intressant att titta på om man vill förstå betydelsen. Verbet här, det betyder att tjäna, passa upp, servera, distribuera, förse med mat och förnödenheter, se till någons behov. Och när ordet står i substantiv är det alltså personen som utför de här gärningarna som det syftar på. Men när vi talar om diakoner i kyrkan, särskilt i katolska kyrkan eller svenska kyrkan, men allt oftare också i frikyrkorna, då syftar vi ofta på människor som är avskilda för att utföra ett diakonalt uppdrag i församlingen. Och det där uppdraget kan ju innebära en mängd olika saker. Det kan vara att besöka gamla och sjuka, att finnas på fängelser, att hålla i själavårdssamtal, att ta hand om matkassedistribution till fattiga och hemlösa och så vidare och så vidare. Och i Bibeln så finns det stöd för att avskilja vissa personer för diakonala uppdrag. Men det är inte tänkt att de ska göra hela jobbet åt resten av församlingen. Bibeln är tvärtom ganska tydlig med att vi alla har en kallelse att tjäna andra, och det kan ta sig uttryck på lite olika sätt. Och jag tänkte att vi ska se lite på Jesus själv, eftersom han ger oss exempel på det här. Vi ser i Bibeln hur lärjungarna kallar Jesus för rabbi, mästare, herre och så vidare. Det är tydligt att de ser honom som en auktoritet som de vill följa och lära av. Och en lärare på den tiden och i den kultur där Jesus levde, han skulle åtnjuta respekt och vördnad. Och lärjungarna till en rabbi, de förväntades passa upp och serva. Men i bibelberättelserna så märker vi hur Jesus gång på gång bryter mot tidens och kulturens sociala regler. Han utmanar de rådande strukturerna på flera olika sätt. Dels så verkar han inte se utsatta människor enbart som offer eller som mindre värda, vilket en del i omgivningen verkade göra. Jesus, han söker ofta upp marginaliserade människor och bekräftar deras värde som medmänniskor, oavsett deras situation eller vad de har gjort. När listan kan göras lång, och tar det gärna tid att läsa om Jesu olika möten med människor i evangelierna. Men för att ta bara några exempel. Vi kan läsa om hur Jesus upphöjer en fattig änkas ringa gåva som ett gott exempel. Och han kontrasterar det med de rika som bara ger av sitt överflöd. Så många gånger har jag slagits av generositeten hos dem som nästan inte har någonting. Medan jag själv ofta prioriterar ganska egoistiskt. Och vad skulle hända med oss i våra församlingar om vi liknade änkan och gav inte bara av vårt överflöd utan gav så att det verkligen känns till församlingens arbete och olika verksamheter? En annan sak som Jesus gör, det är att han rör vid människor som ansågs orena och som var utstötta ur gemenskapen. I Lukas 5:12 så läser vi: när han var i en av städerna stod där en man som var full av spetälska. Han fick se Jesus och då kastade han sig till marken framför honom och bad: Herre, vill du så kan du göra mig ren. Jesus sträckte ut handen, rörde vid honom och sa: jag vill, bli ren. Genast försvann spetälskan. Jag undrar hur den här spetälske mannen kände när Jesu hand rörde vid hans såriga och ruttnande kropp. Den där kroppen som andra inte ville komma nära. Jag tror att det fanns något helande och upprättande redan i den där mänskliga beröringen. Och att det sen blommar ut i ett fullständigt helande när Jesu kraft flödar genom honom. Eller vi har berättelsen i Markus 5 där det berättas om en kvinna som lidit av blödningar i 12 år. Det står att hon hade varit hos många läkare och fått utstå mycket. Och det hade kostat henne allt hon ägde. Ändå hade hon bara blivit sämre. En kvinna med blödningar i den här kulturen, hon var ju oren. Och det betydde att hon inte fick ha fysisk kontakt med människor, för då blev de orena. 12 år utan mänsklig beröring. Vad gör det med en människa? Den här kvinnan, hon tränger sig på i folkmassan för att bara få en chans att röra vid Jesu kläder. Och när hon rör vid Jesus så blir hon botad. Och Jesus, han känner skillnaden mellan kvinnans beröring och folkmassans knuffar. Han undrar vem det var som rörde vid honom. Och det står att kvinnan kom rädd och darrande fram till honom och erkände att det var hon. Man kan nästan se framför sig hur hon hukar sig framför honom likt en strykrädd hund. Och så möts hon av Jesu blick och av orden: min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Du är botad från ditt onda. Och jag tycker att i de här texterna så blir det så tydligt att Jesus inte bara botar de här människornas fysiska sjukdomar. Han helar och upprättar deras sociala stigma och ger dem en plats i samhällsgemenskapen igen. Hur skulle Jesus ha bemött de hemlösa, missbrukarna och tiggarna på våra gator? Helt säkert hade han gjort annorlunda än jag, eftersom jag flera gånger bara har gått förbi dem. Jesus, han är också en person som tar äktenskapsbryterskan i försvar. Och det får mig att fundera på hur jag reagerar inför de människor som utsätts för diverse drev. Tillhör jag mobben eller är jag rösten som påminner om att alla kan göra fel? Jesus, han förbarmar sig över hedningar som behöver hans hjälp. Han säger åt lärjungarna att inte hindra barnen att komma till honom. Barnen är viktiga för Jesus. Han besöker Zacchaeus hem och gemenskapen med Zacchaeus leder till att Zacchaeus omvänder sig och lämnar tillbaka pengar han roffat åt sig. Jesus, han förlåter rövaren på korset och säger att de ska vara tillsammans i paradiset. Berättelserna om hur Jesus möter människor, det är berättelser där jag kan få spegla mig själv. Och givetvis så kommer jag väldigt ofta till korta. För du och jag, vi är inte Jesus. Vi kan inte förlåta synder eller bota sjuka i egen kraft. Men Jesus har gett oss befallningen: som fadern har sänt mig, så sänder jag er. Och i det uppdraget står inte vi ensamma. Jesus säger nämligen i nästa mening: ta emot helig ande. Det betyder att vi har samma ande till förfogande som Jesus hade. Vi behöver inte gå helt i egen kraft. Varje gång vi misslyckas i att vara Kristuslika får vi be honom om mer kraft. När vi blir varse våra egna svagheter och tillkortakommanden blir insikten om vårt behov av Jesus och hans andes kraft desto större. Evangeliet, de goda nyheterna, de förkunnas inte bara i ord. Mer än vad vi anar levs evangeliet ut i handling, i relationer till andra människor, men också i ställningstaganden som vi gör i samhällsfrågor. Genom att Jesus såg, bekräftade och upprättade människor som samhället inte räknade med, så utmanade han de politiska och andliga strukturerna i landet. Att stå i diakonal tjänst som kyrka, det kan uppskattas och berömmas av samhället. Men det kan också vara en tjänst som utmanar rådande strukturer och därför motarbetas av vissa krafter. Jag har flera vänner som har engagerat sig i flyktingars och konvertiters situationer. Flera av dem har fått motta både glåpord och rena hot från främlingsfientliga krafter i samhället. Åtskilliga församlingsmedlemmar har frustrerats och förfasats över Migrationsverket och andra myndigheters kyla och likgiltighet i ärenden där församlingsmedlemmen ser en älskad syster eller broder. och myndighetspersonen bara ser ett ärendenummer som utarmar vår statskassa på resurser och som därför ger avslag på asylansökningar och annat. Och trots motsättningar och bakslag behöver vi fortsätta att kämpa mot orättvisa och orättfärdiga strukturer och för de människor som blir offer i systemet. Det är ett sätt att vara Kristuslik på. Och ett av de karaktärsdrag som blir mest kännetecknande för Jesus och som han själv nämner, det är att han har kommit för att tjäna. Jesus är en tjänare. Folket väntade sig en kung. När Jesus rider in i Jerusalem så lägger de mantlar framför honom som en symbol för det här. Men Jesus väljer inte kungamanteln, utan handduken. Precis innan sin död, som för att statuera ett exempel, den där sista kvällen med lärjungarna, då tar han fram handduken. Han lägger sig på knä och börjar tvätta lärjungarnas fötter. Han utför ett slavgöra. Och i Lukas 22:25 så säger Jesus: kungarna uppträder som herrar över sina folk. Och de som har makten låter kalla sig folkets välgörare. Men med er är det annorlunda. Den störste bland er ska vara som den yngste och den som är ledare ska vara som tjänaren. Och i Johannes 13 så hittar vi den här berättelsen om fottvagningen. Och i vers 12 så läser vi: när han hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords, sa han: förstår ni vad jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare, och det med rätta, för det är jag. Om nu jag, som är er herre och mästare, har tvättat era fötter, då är ni också skyldiga att tvätta varandras fötter. Och efter pingstdagen, när lärjungarna har fått ta emot den helige ande och de frimodigt sprider evangeliet, så kan vi läsa om att den första församlingen verkade ta det diakonala uppdraget som något självklart. Det blir tydligt i berättelserna i apostlagärningarna att ingen skulle sko sig på andra. Man skulle dela med sig till de som inget hade. Man skulle bota sjuka, driva ut demoner och predika evangeliet om Jesus Kristus. Och i Apostlagärningarna 6 så läser vi om att matbespisningen har börjat ta en hel del tid och kraft i anspråk. Och i den här texten så börjar den här traditionen med avskilda diakoner. Och jag tänkte att vi skulle läsa från Apostlagärningarna 6, vers 1-7. I Apostlagärningarna 6, vers 1-7 så läser vi: vid denna tid då lärjungarnas antal ständigt växte började de grekisktalande judarna klaga över att de infödda judarna åsidosatte deras änkor vid den dagliga utspisningen. De 12 kallade samman alla lärjungarna och sa: det är inte riktigt att vi ska försumma Guds ord för att ordna med måltider. Nej, bröder, välj ut 7 män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet, så sätter vi dem till sådana uppgifter. Då kan vi själva ägna oss helt åt bön och åt ordets tjänst. Alla de församlade gillade förslaget, och de valde Stefanos, en man fylld av tro och helig ande, Filippos, Prokoros, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaos, en proselyt från Antiochia, och de förde dem fram till apostlarna som bad en bön och la sina händer på dem. När man ska fylla människors behov, vare sig det handlar om mat, husrum eller se till deras psykiska välmående, så kan det uppstå konflikter. Det kan bli överväldigande och enormt krävande. I den första kyrkan kom många fattiga, behövande, änkor och så vidare. De kom till tro och lärjungarna kände sig kallade att predika evangelium. Och istället verkar de ha fått fullt upp med det praktiska hjälparbetet och konflikter som uppstod i det. Så de behövde hitta någon praktisk lösning. De behövde delegera ansvar helt enkelt. Och värt att notera är att de inte tycks se den här praktiska hjälpen som mindre andlig eller simplare än predikouppdraget. De är noga med att välja män som har gott anseende och som är fyllda av ande och vishet. En av de här männen, Stefanos, han blir ju ett par kapitel senare den första martyren i kyrkan. Och om man vill stå i spetsen för diakonalt arbete, då behöver man Guds ande. Och jag tycker det är vackert att de lägger händerna på dem och ber för dem, precis som man gjorde med missionärer och evangelister. De diakonala utmaningarna kräver ofta vishet, skärpa, kraft, tålamod, empati. Det är lätt att börja tänka på andens frukter, kärlek, glädje, frid, tålamod. vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning när man försöker föreställa sig de här utvalda männen. Men det är också tydligt i Bibeln att det inte bara är de här utvalda diakonerna som var kallade att tjäna sina medmänniskor och samhället omkring dem. Vi läser i Apostlagärningarna att den första kyrkan växer för att de var omtyckta i hela samhället, i synnerhet ibland de svaga och utsatta. Och det var inte bara diakonernas utan hela församlingens förtjänst. I Paulus brev finns återkommande uppmaningar till församlingarna om hur de bör leva sina liv som kristna. Han talar både om sig själv och om församlingarna som evangeliets tjänare. Och i det ingår att tjäna andra, underordna sig varandra, låta de många gåvor som finns i församlingen samverka så att församlingen blir den kropp som den är tänkt att vara och det vittnesbörd som Kristus kallar oss att vara i den här världen. Det finns ingen pastor eller diakon som ensam kan gestalta det som församlingen gör som helhet. Var och en har något att bidra med och just diakonala bidrag kan vara oerhört många och se ut på en mängd olika sätt. Och om vi vill omsätta diakoni i församlingen idag, vad är våra utmaningar? Jag hinner ju inte täcka in allt utan jag tänkte bara ta upp några bitar. Jag växte upp på 80-talet, jag var barn då. Och det samhälle som jag växte upp i, det var annorlunda än det Sverige vi ser idag. Dels var det betydligt mindre mångkulturellt, men det fanns också en större solidaritet med varandra och med världen utanför Sverige. Vårt välfärdssamhälle tycktes ha hjälp att ge åt de utsatta i samhället. Idag lever vi i ett annat Sverige. Det är politiskt och socialt polariserat. Det är mer individualistiskt och solidariteten med resten av världen har mattats av rejält. Det gäller att se om sitt eget hus och om andra inte har lyckats så är skulden främst deras egen. Idag är Sverige mer ojämlikt än Indien och USA, för att ta några exempel. Klyftorna mellan fattiga och rika har blivit väldigt stora på kort tid. Och den kommande vintern med ökande priser på i stort sett allt kommer förmodligen leda till att människor förlorar både försörjning och hem, i synnerhet de som redan är svaga och utsatta. Idag i Sverige så har vi fattigpensionärer. Vi har invandrare som inte kommer in på arbetsmarknaden. Vi har också problem med gängkriminalitet i våra förorter. Vi har stor psykisk ohälsa bland unga människor. I vårt land tycks behovet av en öppen, välkomnande och generös gemenskap större än på väldigt, väldigt länge. Det finns en skepsis från många håll gällande kyrkans tro och undervisning. Men de allra flesta tycks inte ha något emot att kyrkan kliver in när välfärdssamhället krackelerar. Och kanske är det just det evangeliumet som talar högst i en tid när kyrkan annars mest blir uppmärksammad för att vara förtryckande mot homosexuella eller för att deras ledare missbrukar makt. Tidningarna kanske inte alltid uppmärksammar de där kristna som öppnar upp sina hem för ensamkommande flyktingar eller som lägger tid på volontärarbete i second hand-affärer, som deltar i språkcaféer och soppkök. De kanske inte ser de relationer som uppstår i ert arbete med hoppcentralen. De kanske inte heller uppmärksammar att det är ovanligt många kristna familjer som ställer upp som familjehem. Men likväl fortsätter vi som församlingar och församlingsmedlemmar att göra de här sakerna och det gör en skillnad i samhället. Och ju mer vårt välfärdssamhälle bryts ner, för tyvärr tycks det ju göra det, desto större blir kyrkans utmaning att fylla diverse behov som vi ser i vårt samhälle. Och det finns alltid en risk med diakoni att det blir välgörenhet ovanifrån. Där vi hjälper svaga och utsatta, men i ärlighetens namn håller oss lite för goda för att se dem som jämlika. Och det här är givetvis inget som vi säger högt, men likväl kan det ibland märkas i våra attityder. Jesus, han idkade inte välgörenhet ovanifrån. Han mötte människor där de var och han verkade snarare föredra de små, marginaliserade och utstötta människorna framför den religiösa och politiska makteliten. I Filipperbrevet uppmanar Paulus oss: låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Jesus Kristus. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt, då han blev som en av oss. Att vara någon som människor kan identifiera sig med, det kan göra en enorm skillnad. Under de åren som Johan och jag bodde i Vivalla så märkte vi vilken skillnad det gjorde att vi hade valt att bo i området istället för att komma utifrån och lansera ett projekt. Det finns så många i Vivalla som har bott där i 15-20 år men som aldrig har varit hemma hos en svensk. Flera av de kvinnor jag lärde känna där under mina år hade aldrig haft en svensk vän tidigare. Och det är jättebra med fritidsgårdar och familjecentraler och aktiviteter som anordnas i utsatta områden. Men det är en skillnad på att känna sig som ett problem som samhället förbarmar sig över genom diverse projekt och på att vara någons vän. Och i kyrkan har vi alla möjligheter att bjuda in människor till en gemenskap där de blir sedda, bekräftade, upprättade och delaktiga i gemenskapen på samma villkor som alla andra. I helgen så var jag i Stockholm och jag gick förbi Klara kyrka på vägen till centralstationen. Både utanför och inne i Klara kyrka finns det väldigt ofta en otrolig mix av människor från olika samhällsklasser och kulturer. Och de där människorna som andra går omvägar kring eller rynkar på näsan åt, de hör med självklarhet hemma i Klara kyrka och möts av värme och kärlek när de träder in genom portarna. Hur var det nu Jesaja skrev? Dina murar ska du kalla räddning, dina portar lovsång. Klara kyrka, det är ett exempel på det här eskatologiska hoppet som bryter fram redan här och nu och som ger en glimt av en annan bättre värld. Och jag är säker på att människor som söker sig till hoppcentralen upplever samma sak. Om du är en person som ställer upp för andra, som känner att du har ett hjärta som bultar lite extra för de ensamma, de utsatta, de vilsna, då har du nu också känt att det där engagemanget kan kosta på. Människor som jobbar som socionomer, socialarbetare, psykologer, vårdpersonal, pastorer, präster, diakoner, lärare med mera, de tillhör yrkeskategorier som lätt blir utbrända. Och kanske är det just för att det diakonala arbetet är så krävande som vi har den här texten i Apostlagärningarna 6, där lärjungarna avskiljer vissa personer för att stå i spetsen för det diakonala arbetet. Ibland tenderar vi i kyrkan att upphöja det som har med förkunnelse och evangelisation att göra, de som står i ordets tjänst. Men här var det viktigt att de som stod i den diakonala tjänsten var fyllda av helig ande och vishet. Att jobba med människor, och särskilt människor som är utsatta på olika sätt, är inte alltid lätt. Man kan bli sviken, man kan bli besviken, uppgiven, man kan tappa tålamodet. Det kan uppstå konflikter och missförstånd. Det är svårt att veta hur man bäst fyller människors behov, och det kan vara svårt att sätta gränser. Och jag tror som sagt att alla i församlingen ska ha en tjänande och diakonal attityd. Men jag tror också att det finns människor som är speciellt lämpade för att ta ett större diakonalt ansvar. Och precis som vi avskiljer missionärer eller pastorer så tror jag att det är bra att vi lägger våra händer på dem, att vi ber för de här människorna och bekräftar dem i deras gåvor. Och jag tror att det är viktigt att de här personerna lär sig vad det innebär att förlita sig på andens kraft. För går vi bara i mänsklig kraft så kommer det diakonala ansvaret troligen att bli för tungt och svårt i längden. Jesus kallar anden för vår hjälpare. Och det är ju egentligen det mest naturliga att anden också hjälper oss att hjälpa andra. Och sen då? Alla vi andra som kanske inte känner oss kallade att vara diakoner eller inte tycker att man har några speciella gåvor på det här området. Vad kan vi göra? Paulus han målar ju upp bilden av församlingen som en kropp med olika lemmar och att vi alla är byggstenar i ett tempelbygge. Vi läser om att när vi kommer samman så har alla något att bidra med. Alla är vi kallade att vara vittnen om vem Jesus är och vad han har gjort. Och det är just mångfalden som är vår styrka. Tro inte att du inte har något att komma med. Fundera istället på vad du gillar, vad du är bra på och fundera på ifall det kan komma hela församlingen och andra människor till del. manar Gud dig att be för olika verksamheter i församlingen eller specifika människor. Men vilken tillgång! Gillar du att köra bil och kan tänka dig att lära andra? Ja, men kanske kan du övningsköra med någon som har svårt att bekosta körlektioner. Du kanske kan dra med dig någon som gillar att sjunga på körsång ifall de känner sig blyga och rädda för att gå själva. Du kan besöka någon som är gammal eller sjuk och ta dig tid att prata med dem, lyssna på dem, fika tillsammans med dem. Du kanske kan öva läxor med barn som inte kan få hjälp av sina föräldrar. Eller du kanske är ekonomiskt duktig och kan hjälpa någon med deras deklaration. Och det kanske är ganska få av oss som är psykologer och terapeuter och vi kanske inte har kompetensen att bemöta psykisk ohälsa på det djupare planet. Men vi kanske kan avsätta tid för att motionera tillsammans med någon eller hjälpa någon att hitta goda vanor. Och det där kanske kan vara en pusselbit på vägen mot ett bättre psykiskt mående. Någon kanske kan vara extra mormor eller morfar åt ett barn som saknar kontakt med äldre generationer. Det finns egentligen inga gränser för hur mycket vi skulle kunna göra. Och mycket gör vi säkert redan. Ibland tror jag vi behöver påminna varandra om att alla de där vardagsgärningarna vi gör, de är betydelsefulla. Och när vi gör saker som vi själva tycker om att göra, då känns det inte ens som någon uppoffring. Häromdagen hörde jag en vän till mig säga att fredagen är veckans bästa dag, för då går hon på språkcafé i sin församling. Jag tror inte ens hon tänker på att det är en diakonal insats som hon gör, för hon får minst lika mycket tillbaka som hon ger. Och det finns något fantastiskt i att vi är så olika i församlingen, för då har vi möjlighet att tjäna på så många olika sätt i samhället och bli till välsignelse för helt olika typer av människor. Och då sprider vi faktiskt evangelium i handling. Precis som Jesu handlingar både provocerade den dåtida makteliten och attraherade de små, vanliga och även de marginaliserade människorna, så tror jag att kyrkans diakoni kan provocera och attrahera. I ett samhälle som hårdnar allt mer, där den resursstarke vinner, där klyftorna mellan både sociala och etniska grupper blir allt större, där tror jag att det är viktigare än någonsin att gestalta Jesus. Att lägga ner manteln, knyta på oss handduken och börja tvätta fötter. Jesus som är vår Herre, kom till oss som en tjänare. Och samtidigt så säger Jesus i sitt avskedstal till lärjungarna: jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans Herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört om min fader. Och kanske ligger en hemlighet i de där orden. Kanske är det just för att vi har fått nåden att vara Jesu vänner som vi klarar av att vara världens tjänare. Och ju mer vi fördjupar vår vänskap med Jesus, desto mer uträttar vi i den här världen. Och det var det som jag hade tänkt att dela med er den här stunden. Och jag hoppas att ni kan få ut någonting av det jag har sagt och önskar er Guds rika välsignelse i ert diakonala uppdrag.